Klockan är 8:15. Det är en vanlig onsdagskväll och du halvligger i din absoluta favoritdel av soffan framför tvn. Barnskriken har tystnad och den här stunden tillhör bara dig och din mobiltelefon. Kanske skriver någon dåre en tweet på Twitter som du normalt sett skulle störa dig på. Men den här kvällen är det inget som biter. För du har just sett en spännande handbollsmatch, lyssnat till intervjuerna efteråt och nu har äntligen kommentatorn slutat älta statistik och kommande matcher. Den stora tystnaden har rullat in. Fast inte riktigt ändå. Det enda som håller dig och din mobiltelefonsällskap är det avkopplande ljudet från en avslutad handbollssändning på Simon. Och det är alldeles, alldeles underbart. Mm.
Fint.
Det här var då Simors nya avslutningsljud, kan man säga. Visst var det avkopplande?
Ja, och som inspirerade dig då.
Ja, jag lät till och med sändningen stå på ett tag efter jag såg Kristianstad Red Bull League igår. För det här är ju torsdag. Och lät, du vet ju, det gamla ljudet har vi gått igenom här. Det var ju fruktansvärt.
Ja, det var ju liksom psykisk terror.
Du skickade ett sms till mig för inte så länge sedan med lite härlig avkopplingsmusik.
Ja, det var ju efter. Jag råkade komma över det, eller det var väl efter match. Jag tänkte, det här måste du få lyssna på en gång till. Det måste ha varit bland de sista gångerna då, för det var ju väldigt spridigt.
Ja, det var det. Det måste ha varit en av dem. Ja, det kanske du kanske tajmar in det bra. Men nu har de ju bytt till någonting som man faktiskt liksom kan stå ut med, även om man råkar glömma stänga av tv. Och det var ju skönt.
Mm.
Ska vi ta lite bara, vi spelar in här nu alltså torsdag kväll. Och du är ju som vanligt på resande fot. Och det är bara liksom, det är mindre än en timme kvar. Eller det är en dryg timme kvar till avspark. I ja. Tyskland, eller hur?
Precis, och det är ju inte handboll då. Tyvärr, fast jag är i Tyskland, så är det fotboll. Det är Wolfsburg mot MFF.
Mm. Och det enda Tysklandsspåret vi har därifrån, det är ju att den nya förbundskaptenen Glenn Solberg då för några timmar sedan har presenterat sin första landslagstrupp som är ju Tysklands inspirerad då, bara Tysklands proffs. Eller hur?
Exakt, det är ju bara de han kommer åt. Jag pratade med honom här för en stund sedan och det är ju så att tyskarna har ju fått till så att det tyska landslaget får en hel vecka med sina spelare. Han fick en dag då med och är väldigt tacksam då gentemot de tyska klubbarna. Så nu undrar jag lite varför, jag menar, det är ju samma klubbar som har släppt iväg de tyska landslagsspelarna, om han inte kunde fått några fler dagar. Men jag fick inget riktigt svar, han var bara tacksam. Mm. Jag frågade om det handlade om svenska förbundets resurser eller så, men det var det tydligen inte, utan och han visste inte hur avtalet eller dialogen var mellan de tyska klubbarna och det tyska landslaget. Men det där är väl sen gammalt, tror jag. De har väl lyckats få till det där tyska landslaget eller tyska förbundet, att de har lite mer tid än andra. Och det var som man sa, det hade man ju, de har ju också bytt förbundskapten.
Ja.
De har ju tagit in Gislason istället för Prokop. Så att de är ju lite i samma situation som Sverige. Inför det OS-kvalet som ska spelas i Berlin och där Sverige då. Alltså möter bland annat Tyskland. Så att lite avundsjuk var han nog på att Gislason får en hel vecka. Det är ju klart att det är en fördel.
Jag trodde han skulle ägna sig åt sin blomsterodling.
Ja, rosenträdgården. Ja.
Rosenträdgården, ja. Men, ja. Jag trodde han var pensionerad, men så var inte fallet.
Nej, plikten kallar eller någonting. Han bor ju i Tyskland. Han är väl liksom halvtysk numera. Han har ju varit där så oerhört många år här.
Det är klart, det tyska landslaget har väl lite dragningskraften då, även om de inte har tillhört världstoppen på det sättet. Så ändå lite prestigeuppdrag, kan jag tänka mig.
Ja, men det är klart det. Jag vet faktiskt inte hur långt han har skrivit på. Om det var något kortare så, bara över OS, eller är det flerårskontrakt? Jag är dåligt uppdaterad på det.
Mm, det måste jag nog med att göra. Det går ju att kolla såklart.
Men, ja. Men hur som helst, de har ju då Solberg bra tillgång till... Och de ska inte ens träna. De behöver inte ens ta med sig dojorna. Det är bara möten och så. Det är för att väl, liksom, tjäna in en dag på på samlingen kan man säga. Annars hade det väl nästan gått åt en dag, framförallt med ny ledning då, till att ja, allt det här som ska sättas på plats, hur man vill ha saker och ting.
Mm. Intressant tyckte jag, eller det jag tyckte var mest intressant. Det är lite svårt så att bedöma vad han tänker sig med trupperna nu inför OS-kvalet när det bara är Tysklandsproffs. Vi har ju ändå lite spelare lite i andra ligor, men man får en liten fingervisning ändå vad han tänker sig. Och det får vara två saker. Andreas Hederholm med som högernia, det var ju ett tag sedan. Finns väl inte så mycket övrigt högernia i väg att erbjuda. Mer än han och Lagergren då. Men också en liten fingervisning tycker jag var att inte Anton Lindskog var med ens i en sån här trupp där det gäller att liksom mest hälsa och gå igenom lite. Det tyckte jag var lite anmärkningsvärt, även om han, jag hade förstått eller förstår om han kanske inte med i en OS-kval-trupp så här nu när det inte finns så mycket att jobba på. Men just en sån här samling tyckte jag var lite konstigt. Av två anledningar. Dels att han har gjort det bra i Tyskland. Han har gjort sin bästa säsong i Tyskland så här långt. Och dels att han är ju en mittsexa som i svenska mått mätt är så pass ovanlig som att han spelar både fram och bakåt. Och det var ju det jag trodde, det var den signalen jag trodde ju hela tiden att Solberg skulle ta in ganska tidigt i landslaget. Tvåvägsspelare. Men nej. Vad fick du för uppfattning när du pratade med honom?
Nej, men jag frågade just om Lindskog och nämnde även Olof Sellskeffert som också varit ganska så het nu. Men då sa han att ja, men vi har koll på Bundesliga och vi har observerat att Lindskog har varit, och då nämnde han inte Sellskeffert utan just Lindskog, har gjort det bra här nu. Men där är fyra linjespelare som varit med ett tag i landslaget och de gick före nu då. Men alla de är ju inte med här, utan det är ju
i Moldavien. Det kan vara ännu mer fingervisning då att de fyra som går före, då är det ju ändå Dai spelar bara bakåt. Andreas Nilsson spelar bara framåt. Jesper Nilsson kan väl spela både bakåt och framåt, men har ju mest spelat bakåt.
Och är ofta skadad. Och så Fredrik Pettersson.
Som inte har... han har varit med lite i periferin.
Ja. Nej, men jag håller med dig, för här fanns ju ingen begränsning på 18, de kunde ha varit 20 också. Så att, och även om han tänker att Solberg då, att men Lindskog ska inte med till OS-kvalet, så hade det inte varit fel att haft med honom här. Jag menar, Lindskog var ju faktiskt med i bruttotruppen till EM, så att han har ju...
Ja, menar, de är fyra målvakter och de är fyra mittnior och sånt här. Liksom, han har inte gått så på att vi ska ha två eller tre på varje, så att det har inte funnits några begränsningar så på de andra positionerna.
Nej, så att nej, men det var så han svarade i varje fall. Och sen frågade jag även om Niklas Ekberg, och de har fortsatt dialog med OS-kvalet. Han behöver fundera lite till innan han tar sitt beslut, Ekberg då, om en eventuell comeback. Ja, inget nytt kring Kim Andersson heller. Jag tror han tar ut truppen den 24 mars, så att det är ett tag till. Annars har han ju inte petat någon heller från EM. Utan snarare har ju, ja, det är ju de Tysklandsproffsen som var med då. Och sen så lagt till Karlsborgård till exempel. Det var ju lite kul, så intressant.
Ja.
Och så då en fjärde målvakt i Peter Johannesson. Och så hade vi Cederholm.
Alfred Jönsson med.
Alfred Jönsson, ja.
Emil Frend Öfors också.
Ja, precis. Där har du dem som tillkommit då. Så att, ja.
Man ska kanske inte läsa in för mycket i den här truppen, men lite ändå.
Han har inte behövt ta väck någon för att ta in Lindskog.
Nej.
De kunde ju varit 20. Så det känns ju lite som...
Det känns mer som en nästan mer, ännu mer, ännu större petning nu på något sätt. När det är bara Tyskland.
Ja, Peter, han har inte varit med. En diss.
Nej, men en diss. Ja, precis. En diss. Inga begränsningar. Ska liksom inte spela matcher. Bara Tysklands proffs. Och ändå, då är det en lång väg att vandra.
Ja.
Från det samtalet där, det var inget annat att rapportera, eller?
Nej. Och han reser ju runt här i Tyskland nu. Han har ju varit bland annat i Solingen, vet jag. Och vilka bor då i Solingen? Detta var inte något jag tog med Solberg, utan jag fick höra det på andra.
Mm-hmm.
För det sa inte mig så mycket.
Nej, det säger inte mig så mycket heller.
Bergers och Proffsen, Darj och Arnesson.
Okej.
Okay. Och tydligen så just i Solingen ska det finnas ett kebabhak som en gång i tiden gick jäkligt bra, men tydligen har de affärerna gått betydligt sämre på sistone sen Emil Berggren flyttade ifrån, för han bodde på ovanvåningen i det huset. Jag har till och med fått en bild på detta hak. Jag kan lägga ut det på mitt Twitter. Men det var lite, och Solberg är oskyldig till den här informationen, men jag tycker ändå att den bör framföras.
Ja. Den känns ju trovärdig.
Idag var han, det sa han själv, idag var han och nere i Heidelberg och träffade Reine Eckerlöven, svenskarna. Så att.
Mm. Alltid undrat vad sådana förbundskaptener åker runt och träffar fotbollsspelare eller handbollsspelare eller vad det är. Liksom alltid, vad är det de gör? Sitter de, går de till fika eller tittar förbundskaptenen på en träning för att se läget? Eller eftersom han åker dit så måste de ju göra någon, de måste ju ut och äta, eller vad gör de?
Ja, men jag har lite info där faktiskt. För Andersson, när jag skulle träffa honom nere i Heidelberg, så tog han mig till en restaurang och vi skulle köra intervju där över en lunch. Och så sa jag, det stamhaket. Ja, jag har varit där två gånger, sa han, på samma dag. För då var, innan han flyttade ner då, var det förra våren, så var han nere och träffade lite spelare. Och då tog, men det först var Appelgren som tog honom dit till lunch. Och sen om de skulle käka middag med Tolbring, så tog han också honom dit. Så det gör man ju till exempel. Sen tror jag säkert att om det går att försöka träffa, kanske vara på en träning, då får du ju träffa lite kanske klubbrepresentanter, någon tränare och någon sportchef och lite så.
De hade liksom bjudit hem, suttit och spelat Yatzy hemma i spelarnas lägenhet och bara snackat skit. Och det är det man vill att de får göra.
Alltså bara så inget någon vägare kanske.
Ja, ha lite gött och banda liksom.
Mm.
Och då är det mer officiella luncher då.
Det är nog mer officiella luncher.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mm.
Okej, Flink. Nu tycker jag vi går vidare till veckans stora bomb. Palme.
Inte Anna Lagerqvist lämnar Nykul.
Nej, alltså Lagerqvist är all ära, men Palmemordet är på väg att lösas.
Ja,
att det.
Ja, det är faktiskt det är en bomb.
Jag blir så lycklig över den här nyheten. Alltså, man har ju följt den här, det har liksom varit en del, kanske lite vemodigt, det har varit liksom en del av ens liv ena som man föddes. Och nu är det då, innan sommaren så har alltså Christoph Petersson utlovat, ja, kanske det som är facit.
Mm. Ja, men det är kul att det, ja, men att det skakar liv i det här igen, för då kommer ju de här gamla, lite, det är ju de gamla namnen som kommer fram igen och ska kommentera och sådär. Mm. Det är lite, det är alltid någon privatspanare och snacka med och så vidare. Ja, det finns ett nästan nostalgiskt skimmer över Palmeutredningen.
Du kommer ihåg att jag har lanserat Skandiamannen som gärningsman tidigt i den här podden.
Var det innan den filter körde?
Nej, det var tyvärr inte det. Men det var när jag hade läst den boken som han skrev.
Okej, okay. Jag minns faktiskt inte det. Men,
nej, det inte.
Jag tror det. Det lär väl finnas bevis för att du har sagt det.
Har du haft någon egen teori om detta?
Jag kommer ihåg, jag minns ju när det hände. Jag är ju så gammal, jag var ju 10. Jag skulle fylla 11 då. Och kommer ihåg det här beskedet och sånt. En lördag morgon. Då var det ju rostade mackor. Det var lite, lite extra när det var helg. Och jag tror fast han sov fortfarande. Och jag gick in, alltså vi hörde på radion då. Och så gick jag in och väckte farsan. Jag kommer ihåg att han bara satte sig rakt upp i sängen och bara, va? Det kommer så jävla väl ihåg. Då kommer jag ihåg just det här att han inte hade några livvakter med sig. Mm. Så som 11-årig eller 10-årig privatspanare så kommer vi fram till att det måste ju vara då någon inom, alltså någon konspiration inom polisen eller som visste detta.
Du hamnade på polisbrott tidigt.
Ja, jag hamnade tidigt där. Men det visade sig att det var rätt ofta tydligen han, som han inte hade livvakt. Så att, det var lika vanligt som ovanligt. Mm. Men du då? Har du...
Nej, alltså jag har ju inte slikat
det mesta. Men,
ja, det mesta. Jag har faktiskt
100 000 slikat. Sidor,
nej, men det har skrivits en del böcker. Jag har slikat rätt många av dem. Nej, jag skulle säga svängningarna. De flesta böckerna har ju en egen teori. Och när man läser en bok så vet man, tar sig igenom den på ett par dagar så... Då är man så inne i det, så då köper man köper ju allt. Man är inte mer kritisk än så. Man köper ju det som man läser. Liksom. Och det verkar ju överväldigande bevis för Sydafrikas brott. Nej, sen är det kanske Christer Pettersson ändå. Det verkar ju konstigt att han friades. Nej, det här måste vara... Är det PKK? Så man har ju verkligen svängt.
Mm. Nej, men visst, i den åldern man var då när Christer Pettersson, är klart man trodde att det var han dömdes ju också för det. Även om det är klart det var mycket som... Så mycket tvivel också ju. Att, men det kanske visar sig är nu också då, om det är Skandiamannen, den här ensamma galningen, alltså hur fan de har liksom lyckats klara sig. Och han klarar sig fram till sin död, så att...
Men det är ändå fascinerande, den här polisutredningen har alltså hållit på i 33 år, världens största mordutredning. Som aldrig riktigt kom framåt då, förrän nu i slutet, det bara stod och stampade utan utveckling eller till synes då positiva resultat. Och ska man då göra någon slags ändå komma in på handbollen till saker som tycks stå stilla utan någon riktig utveckling eller några positiva resultat, så finns det ändå en del saker man kan nämna som alltid tycks liksom upprepas. Som vi sitter här och vi har ändå hållit på med den här podden i några år nu. Och jag gick tillbaka och kollade lite i arkivet så bara se vilka ämnen vi gick igenom för ett år sedan och två år sedan. Och vi lyssnade på lite klipp. Det är ändå liksom, det är mycket samma. Vi sitter liksom och maler samma problem år efter år. Även om lyssnarna glömmer det och vi glömmer det uppenbarligen så vi återkommer liksom till samma saker. Som poolspelet till exempel. Hur många gånger har man inte... skrivit eller pratat om bekymmerna med det. Varför finns det kvar hela tiden? Varför byter vi inte till en rak serie och kanske inför cupspel? Och varför tar allting, om alla verkar vilja det, så fort man läser någonting om det här poolspelet så... Ja, alla röster är rörande överens om att det borde vara en rak serie inför hellre en cup. Men så ska det liksom gå sig igenom på... Svenska elithandbollklubben, med klubbarna ska ha det på möte där och så är det kanske någon klubbchef som inte håller med riktigt, lyssnar inte på sina egna spelare, sina egna tränare, utan det är lite jobbigt att ändra på det viset, och så ska liksom allting ska malas i flera år så det händer ingenting där. Nu sitter vi med poolspelet och det kommer vi väl att få göra i ett antal år framöver fast ingen egentligen vill ha det.
Det kan bli 33 år där med.
Ja. Vad har vi mer för saker som vi älter? Vi har delegatfrågan. Vad händer där? Inte mycket, va?
Att de har för mycket att säga till. De är för maktkåta.
Ja, men det är liksom ett bekymmer. Och så säger man att delegaterna är ett hot mot handbollen. Och sen går åren. Och det kommer nya delegatgrejer. Och sen är det ett hot mot handbollen. Och sen fortsätter det. Så det är kanske inte ett hot mot handbollen. Det är bara en sak som pågår, att delegaterna ska sitta där och styra och ställa över trivialiteter som ingen egentligen börjar sig om. Och så får det bara pågå. Något som jag faktiskt har tänkt på mer och mer den här säsongen, det är domarkvalitet. Såklart.
Ja, det är klart du har tänkt på det.
Ja, men jag tycker att det här året har inte varit ett toppår för de svenska domarna i handbollsligan. Jag tycker att det är för många. Dels är det liksom Man vet om, man kan alla domarna vid det här laget. Man vet om vilka som brukar vara bra och vilka som brukar vara dåliga. Och de som brukar vara dåliga, jag vill inte hänga ut några domar, så det är inte det handlar om. Men de som brukar vara dåliga är 9 fall av 10 matcher också dåliga. Men det händer liksom ingenting. Alla som är, alla domar som är dåliga får bara fortsätta att döma. Inga problem. Det känns som att på ett sätt, jag inbillar mig, det här skulle ju förnekas av alla inblandade, men det är min bestämda uppfattning att så länge du vill bli elitdomare och är hyfsat ung, så kommer du att få döma elithandboll hur svaga matcher du gör. Så är du väl där uppe och du har börjat döma, så här, du kommer få fortsätta. Det är inte så att domare plockas bort och bara nej, det här funkar inte. Utan det är samma, vi fastnar liksom i samma.
Ja, för konkurrensen är så dålig. Alltså har du bara viljan snarare, en talang, så kommer du att ta det hela vägen.
Mm. Ja, och sen har vi ju ett annat
exempel. Stick på taket.
Ja, men jag har tänkt det i många år och liksom, man ser ju liksom, det händer ingenting. Det är ju, man ser samma svaga domarinsatser i match efter match efter match. Jag blir lite trött på det bara. Vi har ett färskt exempel från igår. Kommentatorn i Simor som alltid säger Krins istället för Krins. Det har han hållit på med nu i det måste vara 3 säsonger nu. Jag menar då, han måste ju vara i början, visst, en ung kille som kommer upp med ett konstigt efternamn. Det är ju inte så lätt att veta hur man uttalar det. Om man inte har någon vilja att ta reda på det, såklart. Men det här, jag kan inte så mycket om den här Bosse Johan och i övrigt, men det känns som ju att han måste ju vara, nu har han ändå Krins spelat EM. Han har nämnts i rätt många sammanhang. Gjorde ett av de mest uppmärksammade målen. Alltså man måste verkligen vara, du måste vara bortkopplad.
Mellan grotta. Jag undrar, jag låter lyssna, hur sa de där borta? ESPN hade väl hans mål som sa dagens höjdare. Ja, ja. Undrar hur de uttalar. De uttalar kanske det rätt just till exempel.
And at number one, the European Men's Handball Championships. Sweden and Switzerland. Walter Trentz scoops the loose ball, throws it behind his back, falling to the ground and scores the goal.
Jag har ju pratat med Kins om detta och han liksom fattar inte heller någonting. Vad är det de har? Så ibland tyckte de var kul, nu liksom, det bara blev tröttsamt. Det finns ju andra kommentatorer som det bara pågår, inget händer. Men det är väl brist på, samma som i domarfrågan, det kan vara brist på konkurrens där också.
Det är det nog på den nivån där han då är. Alltså det är att bara kommentera de här ligamatcherna. Mm. Det är ju en annan nivå sen när det gäller, alltså Viasat och landslag och så, såklart, det vet ju alla. Men jag tror nog det också, att vill du vara det riktigt mycket så kan du nog ta dig fram och bli en av alla de här kommentatorerna som dömer ligamatcher i olika sporter.
Mm. Ja, vill du ha mer förslag? Jag har fler.
Ja, kör.
Vi har ju det här uppkommande i slutspelet är på gång. Vi har ett landslagsuppehåll där som ska in, som alltid tycks bli fel varenda år. Det är liksom dålig tajming hur man gör. Nu, jag tittade idag bara för att vara säker, nu har de ju i och för sig lagt det då mellan kvartsfinalerna och semifinalerna. Vilket på pappret är en jävla kanonlösning om man liksom jämför med alternativen. Lägga det mitt i en kvartsfinalserie är värdelöst.
Ja.
Mitt i en semifinal är värdelöst. Ja, men det blir inte riktigt bra ändå. För så vinner 3 av 4 kvartsfinalserier avgjorda efter 3 matcher. Ja, vad händer då? Då blir det ju uppehåll, inte bara landslagsuppehåll, utan då blir det en vecka till eftersom där ligger kvartsfinal 4 av 5 som aldrig spelas. Hela, liksom, det hinner ju, hela pulsen hinner ju dö flera gånger. Sen fattar jag, det är inte lätt. Får man plats med ett slutspel? Om du säger att du hade lagt slutspelet efter landslagsuppehållet. Får man plats med det? Nej, det är
ju slut. Det är OS-kvalet då, så det slutar ju 19 april.
Ja. Och då får du inte in. Det blir svårt att få in det liksom. Så jag fattar ju att det är problem. Och jag tror aldrig att de kommer, inte ens om du och jag hade slagit våra kloka huvuden ihop, så tror jag inte vi hade fått till en lösning som hade, vi själva hade varit tillfreds med.
Nej, och på tal om det så har vi ju hela, alltså matchschemat som det också ständigt och jämnt, så bara pågående kritik. Ja. Du spelar massor med matcher i december är det väl, men få matcher i november. Vi har superdatorn som inte verkar vara någon superdator precis.
Nej, men det faller in under den här kategorin liksom, att det är vissa lag, alltså Kristianstad och Malmö och Alingsås som spelar i Europa, de har ju tajt hela tiden, men sen Redbergslid och de här andra lagen som inte spelar i Europa, de kan ju spela två matcher en vecka, sen kan de ha en och en halv veckas uppehåll. Det blir liksom ingen kontinuitet i någonting.
Nej.
Vi har ju som någonting som borde vara på gång nu då. Det har ju varit diskussioner ständigt då med sen Simon började sända matcherna med fula efterslängar, fula slag, fula knuffar, grejer som händer i matcherna som domaren inte ser. Som blir uppenbart för alla att det här är ju riktigt fult. Det här borde generera avstängning. Men som det liksom inte händer något riktigt kring. Du vet ju, du skrev om den här granskningsnämnden som var på gång här nu inför det här året.
Ja, det var ju under, där var det väl semifinal eller vad var det, finalspelet i våras, ja. Med Brännberg som var i farten en gång då ju. Men jag gick faktiskt tillbaka till den. Jag skulle ju ringt Mäkinen idag, men det har jag inte hunnit göra.
Det har jag gjort.
Ja, ah, såklart. Vad bra. Vad bra.
För att följa upp din grej faktiskt. Och det blir aldrig en granskningsnämnd.
Det kommer inte att bli heller.
Nej, men lugn nu.
Ja.
Det är lugnt. För att det dök upp lite nya regler och stadgar från Riksidrottsförbundet där som ställde till det. Men det väsentliga i den här granskningsnämnden föll istället in under disciplinnämnden. Den gamla rättskommittén alltså. Mm. Och det de ville med granskningsnämnden var ju att de skulle kunna anmäla saker i efterhand. Det som jag pratar om nu, att med fula efterslängar och så. Och det kan de alltså fortfarande göra i den här disciplinnämnden. Så där har vi faktiskt en grej som där det har hänt
någonting. Ja, men är det någon skillnad? Alltså, innan kunde ju bara, det kunde vara antingen Mäkinen eller någon av de båda lagen. Och det kom ju till den regeln för att det var ju han som satt i Thailand och anmälde till höger och till vänster, thailandssvenskan. För några år sedan. Men vad är skillnaden nu då?
Ja, men skillnaden, vet jag inte om det är någon skillnad. Men det var inte det som var hela meningen med att de skulle ha en egen nämnd som skulle avgöra de här fallen. Och det var lagen eller Mäkinen själv som kunde anmäla. För det har väl inte varit så att han har kunnat anmäla en grej som har hänt, som man kan se på tv-bilderna, om domarna har tagit ett beslut i den frågan.
Nej, precis.
Alltså att det var tvungen att ha skett bakom domarnas rygg för att det skulle gå att göra någonting åt det.
Typ. Exakt, jag tar upp den här nu. Att man ska kunna straffa spelare i efterhand utan anmälan, va? En granskningsnämnd då kallas det här då, eller gör det. Ska kunna utdöma avstängning upp till två matcher.
Mm.
Det behövs ingen anmälan, utan de ska ta upp vissa saker.
Ja, någon måste ju, ja, jag tror att nu som det är nu så måste ju någon ändå uppmärksamma dem på händelserna. Och det faller ju då på något av lagen eller Mäkinen.
Men de, men det kan där ändå, är ju känsligt ju.
Ja.
Du vet såklart. Alltså det är ingen som vill kanske skicka in den här formella anmälan för att...
Nej, mycket landar ju på Mäkinen. Han måste ju se mycket handboll eller vara liksom koll liksom, mycket händer på sociala medier.
Så det är ohållbart att det är en människa som ska sitta och det blir lite för mycket makt hos honom ju.
Ja, det blir mycket, det blir det. Sen får väl lagen också själva, det hade jag velat om jag hade tränat ett lag som, eller varit sportchef i en klubb vars lag drabbas av en ful grej. Varför ska man liksom inte anmäla det? Är det för att man inte vill liksom uppfattas som gnällig hos de andra lagen? Jag tycker kanske att när det ändå är en sån här säsong som det har varit de två senaste åren, där det har varit rekord i röda kort i fjol och det ser ut att bli rekord i röda kort i år också. då kanske man, det är dags för klubban också att ta sitt ansvar och inte bara lägga allt på domarna, tycker jag.
Mm,
mm. Och de har ju faktiskt haft, jag vet då när Gesim Salih fick hjärnskakning där när de mötte Varberg, Jönne var det då som slog honom i ansiktet, han fick ju rött kort i den matchen, men då anmälde Mäkinen det ändå för han tyckte det skulle varit rapport också. Och fick ju, så det blev ju avstängning där på Jönne efter den.
Mm.
Så det är ju ett bra exempel på hur det borde funka. Resultatet blir ju bra. Sen kanske att allt ansvar hamnar på Mäkinen där, att han måste titta på alla matcher. Det är ju lite kanske... Men någon, ja, nej, det är inte perfekt. Men jag tycker ändå det är bättre än innan.
Ja. Jag hade en annan grej som aktualiserades nu häromdagen. När det är ju det här, de tidiga kontrakten. Mm. Eller tidiga beskeden snarare. I detta fallet. Då gick ju Vetsla ut, var det väl igår, om att deras tränare, när hans kontrakt går ut 2021, sommaren där, så kommer de inte att förlänga. Det meddelar de.
Mm.
Ja, jag twittrade om det och jag är kanske trög. Varför gå ut med det så här tidigt? Idag ändå har det inte kommit att de har en ny tränare som de redan har gjort klart med. Så också skulle det vara jäkligt tidigt. Eller att han är klar för någon annan klubb har inte heller kommit fram. Så kan det ju vara, men det är ju inte konstigt egentligen. Liksom, varför ska säga att han ska vara klar för någon annan klubb? Ja, men det är väl inte konstigt än att det är de som annonserar det i så fall. Och går ut med det. För de har ju inte värvat honom eftersom hans kontrakt går ut. Och i fotbollen måste det ju vara inom ett halvår. Får bara vara ett halvår kvar. Så är det ju inte i handbollen. Men överhuvudtaget så jag förstår inte det. Och det är så mycket som kan hända. Jag tänkte på, alltså han, det kanske blir jättebra med Lauge då just till exempel. Som där Vranjes gick till Veszprém. Så det tog inte så lång tid utan att meddelas att Lauge då skulle följa med honom. Efter en säsong. Det var ju också tidigt. Något år innan.
Mm.
Då han ju Vranjes. Som jag menar ändå gissat. Att det var väl ändå liksom den kopplingen. Kanske därför att Lauge gick dit. Jag vet inte. Men det kändes ändå lite så. Vranjes ville ha dit honom. Då har ju Vranjes fått sparken för länge sedan. Sen som sagt. Så det är ju från en toppklubb till en annan klubb. Det är ju ingen fara för Lauge. Liksom. Men, nej. Och det kan komma skador. Och... Ja, jag tycker det.
Nej, jag har inte heller. Det var väl samma med han fransmannen Nicolas Torna. Han skulle till, var det Kelsen han skulle till, som det meddelades 3-2 år innan han skulle dit, att han skulle dit. Ja. Det hinner hända så mycket. Ja, och sen vet man hur det är med handbollsklubbar. Det är liksom satsningar som nu vardar. Fullständig kaos där, så har de, det är inte omöjligt att de har, skulle kunna skriva kontrakt med en spelare som skulle komma om 1,5 år, ja, och så blir det ändå det blir en rörig situation.
Ja, jag menar, det hörs ju ofta, inte minst i fotbollsvärlden, just hur en spelare väljer att gå till en klubb, för det handlar mycket om att han har fått känt ett så förtroende från tränaren och så, eller oftast brukar det vara en förklaring efter varför har det gått dåligt, ja men tränaren fick sparken efter 4 månader och det nya hade inte samma förtroende för mig, eller ja, vi känner igen det resonemanget. Och här skriver liksom, visst det är väl inte tränaren, det är klubben som värvar, men det kan ju hända så otroligt mycket. Det är ju en chansning från en spelare också, att jag menar 1,5 år senare, det är väl inte säkert att den klubben är lika bra längre, eller?
Nej,
jag tycker bara det är märkligt.
Ja, men det är med en sak som bara pågår. Mm. Alla tycker det är märkligt att man kan skriva kontrakt med en spelare flera år framåt. Alltså man kan, ja, om 2,5 säsong så kommer den här spelaren komma till oss. Hur bra han är då, eller vad som händer då, det vet vi inte. Men vi måste vara så tidiga för så är regler. Ja, alla tycker det är märkligt, men det händer ingenting. Man har regler och införs inga, som i fotboll då, tidsbegränsningar till när man får börja förhandla med en spelare med utgående kontrakt. Utan nej, det är med en sån. Det är ett bra exempel.
Mm.
Ja, säger vi och suckar.
Ja, faktiskt. Du, ska jag sticka in med en annan grej och bara sitta framför datorn, alltså, scrollar lite på Twitter så ser jag att handbollsklubben Nantes, de har lagt ut tre bilder på Haaland, med norrmannen i Dortmund, Duplantis, svenska stavhopparen, och han Emil Nilsson heter han, va? Den lite rundlagde målvakten som de har då, Nantes. Och som gjorde en fantastisk match, vet jag, såg ju inte den i ligan igår, var det väl. Jag tror att han hade 89% eller något sånt. De ledde med 16-1 eller vad det var. Men han landade ju på 55 eller vad det var till slut. De har i alla fall lagt ut på Twitter då, Scandinavian Rising Stars, och så bilder på de här tre. Jag kan ju tycka att det kanske är lite, går lite långt att jämföra han Nilsson med Haaland och Duplantis. Trots allt, jag menar, Haaland är väl världens hetaste fotbollsspelare just nu. Typ. Och Duplantis är världens hetaste friåtare. Och så har de en målvakt som visserligen är duktig, men som gjorde en bra första halvlek i ligan. Men man kan gilla ansatsen.
Var det något, det var något själva som har lagt ut det där?
Ja, det är officiella kom. Rasmus Borgsson har gillat det, såklart. Ja.
Ja, det gäller ju att hypa sina spelare.
Ja. På tal om att hypa. Du såg Emil Berggren. Han har värvat han för Färöarna. Han personerade ut. Vi har värvat världens bästa 17-åring. Det var ju någon som twittrade då. Det var till att lägga och liksom sätta press. Och hans var, Berggren svar var jepp. Något sånt.
Ja, jag har inte sett den här spelaren lira. Så att man har inte mycket att gå på. Men... det var ju kul att de tog honom direkt och inte skrev sånt här. Ja, om 3 år kommer världens bästa 17-åring att komma till Sävå.
Då är den en halv dag.
Vi får se hur bra han är då, men om 3 år kommer.
Ja, precis.
Det såg jag ju också att du hade skrivit där. Det var den nya Lövgren är klar för RIK.
Ja, precis. Linus, Stefansson.
Vad har du att säga om det då?
Jag har ju aldrig sett honom spela, men han har ju tydligen fått ett genombrott i Kungälv då, i Allsvenskan i år. Men det som var roligt, eller så, jag såg det, det är ju rätt så läst och klickat och uppmärksammat och retweetat och så ju. Det finns ju sån parallell, och dels är han ju väldigt lik sin pappa. Och sen att det är Lövgrens son, och de spelar båda i mitt nio. Han har ju tydligen nummer 9 i Kungälv, som pappa också hade. Båda var 20 år, det har gått exakt 30 år sedan Löfgren tog steget från en mindre klubb till RIK, och som 20-åring, och han är också 20 år. Det är väl det var väl bara det egentligen, och Suta verkar väldigt nöjd och hade rätt så stora ord om honom. Han skulle ju vara strategen eller vad han sa nu i det nya RIK.
Nej, det är kul att se om man har fastans egenskaper.
Ja, och se om han är Stefan var ju en late bloomer, får man ju lov att säga ändå. Spelar ju aldrig i U21-landslaget eller någonting. Det var ju faktiskt 20 år när han gick. För att jag kan ju tycka nu då, Linus, så här, 20 år, det är ju sent. Men ja, det funkade ju då. Så skulle han ha till närmelsevis samma utveckling, kan man inte säga. För då ska han ju bli världens bästa spelare. Så det kanske inte ska förvänta oss, men... kan ha en hyfsad utveckling. Så, ja, det ska bli kul att se honom.
Ingår han i den här 00-generationen då? Eller är han 01?
Nej, alltså jag tror han är 20 nu. Till och med han blir 21, va?
Okay. Jo.
Så att han måste väl vara 99 då. Ja.
Men det är 00-generationen du har lyft fram lite då som...
00-01, ja, precis. Ja. Men sen har jag skrivit faktiskt en lång grej, den ska nog läggas ut ikväll, om 99-orna i svenska idrott, som jämförs med redan med 56-orna, Borg och Stenmark och dem. Där har du ju Duplantis och Alexander Isak och Isabelle Haak, volleybollspelare, som vi nog inte har fattat riktigt hur. Hon är ju liksom som volleyboll-Sveriges Zlatan, hon är ju på en helt egen nivå som vi aldrig har sett tidigare. Ungefär som Zlatan var i svensk fotboll. Och då även heter hon Elvira Öberg, skidskytte, och heter hon Lin Svan och Frida Karlsson, framförallt längdskidor. Så de har jag grottat ner mig, kan man säga, de senaste dagarna faktiskt.
Får vi se hur det går, om du kommer återkomma till 2020 generationen då, med kanske se här, vi har Robert och Emil Berggren ska ju föda under 2020, måste det bli då ju. Man är ju gravid i 9 månader.
Ja, precis. Så att det kommer ju bli innan årsskiftet, definitivt.
Mm. Ja, men en handbollsspelare, framtida handbollsspelare, borde det ju bli.
Ja, det borde ju bli det, va. Vi precis med anledning av det så... det var ju jag som sa det till dig. Det går ju ändå, det kan ju vara kul att spekulera i lite vilka är våra drömungar, om man säger. Och nu bortser vi ju då helt här från att de har kanske andra familjer. Nej, men att de redan har barn eller säkert lyckliga i sina äktenskap eller förhållanden. Så är det ju ändå lite kul att tänka vilka man skulle vilja para ihop, så att säga. Och se vad det kan bli för avkomma.
Men av kombination av två perfekta, eller två i alla fall duktiga handbollsspelare med spetsegenskaper som tillsammans skulle bli den perfekta handbollsspelaren?
Ja, men lite grann. Man kan ju titta lite så positionsmässigt till exempel. Jag tänker ju Zachrisson och Hagman som för övrigt är ganska lika varandra. Det har ju påtalats förr ju.
Spelmässigt eller utseendemässigt?
Ja, det finns lite utseendemässiga likheter. Och sen är det ju två, liksom, spelmässigt är det ju två måltjuvar verkligen.
Jag skulle säga de är exakta kopior som spelar nästan.
Ja, ja. Och ganska lika utseendet också. Så det skulle ju synas vem deras barn hade varit.
Ja.
Jag tänker Mikaela Messing och Simon Jeppsson. Bör ju bli bombskydd.
Ja, du vet det. Men vänta, finns det några sådana här, jag såg du var inne lite på det, finns det några nuvarande spelare liksom som är formade efter den här modellen som du efterlyser här, de som har två handbollsföräldrar? Jag försökte fundera lite på det, men det är svårt att hitta spelare som har med både, alltså som spelare som har kända fassor eller kända mossor, finns det ju. Men har både kända mossor och fassor, har nog du bättre koll på mig.
Vi har ju nämnt honom. Olle Forsell Schäfert.
Ja.
Med Ulf Schäfert och Britt Forsell. Är det ju där Britt nog var en bättre spelare än, alltså förhållandevis, alltså på damsidan än vad Ulf var på herrsidan. Men vi har ju, han blir bra tränare sen.
Ja.
Vi har ju också såklart bröderna till Olle, Erik och Anders Forsell Schäfert. Där har du också ett exempel. Vi har ju lite Jesper Linnell. Nej, vad heter han? Jordan, va?
Ja, Erico.
Ja.
Mm.
Där har du ju Ingmar Linnell och jag tror hans fru heter Eja och sånt. Gjort många landskamper. Ingmar gjorde ju bara igen faktiskt. Så där
som
har du
spelar.
Precis, som spelar. Fler som förbundskapten. Sen har du ju Hermansson och Högdahl. Arne Högdahl och Meja Hermansson. Arne Högdahl är väl också då mer känd som tränare såklart. Och Meja Hermansson, ja, en av Sveriges två bästa spelare genom tiderna på de sidan. Ihop med Isabel Guldén. Utsett till världens bästa spelare tror jag 94.
Ja.
Dottern där var ju med i EM nu. Hon är ju norska då. Hon spelar ju för Norge. Så då har du ett exempel. Therese Wislander. Magnus Wislander har vi väl rätt så bra koll på. Hans fru Camilla var ju också en gammal elitspelare. Så att det finns ju några. Vi har ju, heter han Tio, var Ybelacker i Lugi.
Just det.
Paul Ybelacker, och kommer inte ihåg vad mamman heter, men hon var bra och spelade i Sävehof på 90-talet. Hon heter ju inte Ybelacker såklart ju då.
Du har koll på alla släktbanden där alltså?
Nej, inte alla. Men, och det finns säkert bättre exempel och säkert internationella exempel. Kommer inte på så finnas. För några år sedan skrev jag när Sverige mötte Tyskland. För den. En tyska som har alltså verkliga världsstjärnor, fast de är från gamla Sovjet, mamman och pappan. Men som typ har vunnit i OS-guldbådan och sånt. Men jag kan inte komma på vad hon heter. Och sen så var de väl proffs eller blev proffs i Tyskland och sånt efter. Järnridån föll. Och dottern var riktigt bra där. Som unge i alla fall.
Ja.
Vi har ju Vanne och Daniel Augustin. När det blir barn där förhoppningsvis. Eller förhoppningsvis, vet ju inte. Om de vill ha barn och det blir barn så kan det bli en kantspelare. Så får vi se om det blir högerhänt eller vänsterhänt.
Kan han bli den första kantspelaren på riktig elitnivå som kan spela både högersex och vänstersex?
Ja, ja.
Alltså som är inte bara kan spela där utan är,
två händer.
Är båda händer.
Med Bergen, jag menar Roberts, finns det potential i?
Skulle inte han kunna skjuta med båda händerna? Bergen, var inte han inne på det deras 17-åring? Som, att han hade ett skott med jo. Både vänster och höger?
Jo.
Hans släktband har du inte koll på?
Nej.
Om det finns något.
Nej, men sen hade det ju varit kul om vi går på och bara skojar vidare här. Jag tänker på om vi plockar de världens två bästa just nu. Här och dem. Jackreva och Sagosen. Vad kan det bli av det? Och annars har det visat sig att kanske alltså med all respekt för barnen där, jag menar Therese Wislander då målvakt var ju spela lite i elitserien fick väl så många hjärnskakningar som slutade i förtid, men det var ju inte så att det är inte så alltid att 1+1 blir 2 eller 3 då allra helst som vi kanske är ute efter här.
Kan bli 1 också med dem.
Ja. Nej, men det är väl... ja, jag vet inte. Olle kanske är bättre än sina föräldrar. För säljchefet.
Ja.
Men det, ja, det är ju inte alltid det blir den utväxlingen så att säga.
Nej. Flink, nu börjar det närma sig avspark i Wolfsburg.
Ja.
Men jag tycker ändå vi ska notera det, för det har fallit lite i skymundan, i alla fall i min värld, att alla svenska lag numera är utslagna ur Europaspelet.
Ja.
Vilket ju är vi som vill svensk handbolls bästa. Det är ju lite dystert. Ja, Kristianstad och Sävehof åkte ut tidigt Champions League. Malmö åkte ut i UEFA-cupen mot Berlin. Och nu åkte alltså Alingsås ut. Och det var ju Alingsås vi trodde rätt mycket på i ganska svaga Challenge Cup. Men åkte alltså ut där innan kvartsfinalerna lottades mot Bukarests andra, alltså deras lite sämre lag då. Deras bästa lag var med i Champions League.
Mm.
Ja, det är väl lite tråkigt.
Håller med, och det är väl sämre kanske än vad tidigare. Sen ska vi komma ihåg att vi då för en gångs skull hade två lag i Champions League. Normala år har vi bara ett, och då är det ändå ett. Å andra sidan, ja, vad hade Sävehof gjort i... De gjorde väldigt bra i början på Champions League, men jag vet inte heller. Vad hade de kunnat göra i EHF-cupen om de hade hamnat där?
Nej.
Å andra sidan Kristianstad, ja. Vad hade de kunnat göra? Det vet vi inte, men något av dem skulle ju varit... Egentligen skulle det vara Kristianstad som Sävehof vann ju, så skulle man gått på det så skulle Kristianstad varit med i UEFA-cupen. Det är klart det hade väl kanske ökat chanserna lite grann. Nej, jag vet inte. Kristianstad har inte varit så bra.
Nej, man tyckte ju att det skulle öka chanserna att vara med i de lite sämre grupperna i Champions League också, men det gjorde det inte. Jag vet inte om vi har haft en liten skev självbild när det gäller handbollsligan, att man liksom i Sverige... Alltså vi har ett svenskt lag som leder ligan som åker ut mot ett romänskt Bukarest som inte ens är bäst i stan där liksom.
Jag tror de är 5-6 i ligan då.
Ja. Är Sverige liksom, är vi inte bättre än så? Lite blåbärsvarning på Sverige när man inte presterar.
Ja, på ligan ja.
Ja.
Mm.
Ja, jag tycker det är lite deppigt, och det var ju det här året som var den stora chansen att samla poäng till kommande år. Det är det som är...
Okej. Det svider extra.
Ja, jag tycker nog att det svider för allas skull. Mm. Svaghetstecken då.
Mm.
Ja. Mycket svaghetstecken nu med saker som bara pågår som är dåliga.
Ja. Vi började mysigt och fint den här podden, men vi avslutar lite i moll, känns det som. Men
ja.
Det kan man väl få göra ibland.
Ja. Ja, jag hoppas mycket på den här granskningsnämnden. Det har liksom det är ju den ena fula situationen efter de andra. Jag vet inte om du såg Brännberg var igång där igen och vevade mot Halby.
Ja, när han står och möter två knytnävslag i på linjen.
Ja.
Ja.
Ja, nej, vi får väl hoppas att då kanske Malmö FF håller den svenska äran i Tyskland då när du ska skriva om det. Ska du live-rapportera den nu eller?
Nej, det ska jag inte. Jag ska skriva snabbtexten. Wagner lajvar och Per Boman skriver tyck. Ja. Och jag skriver snabbtexten innan jag drar ner mixad. Så ser arbetsfördelningen ut ikväll. Mm.
Mm. Du, de sitter väl uppe på plats nu på läktaren? Eller har du sitter i pressrummet och pratar?
Nej, det är bara jag som är på plats.
Jaha, okej. Okay.
Ja, de sitter hemma.
Så, okej. Okay. Så en satsning var det inte?
Nej, nej, nej. Nej, de har bara skickat mig. Ja. Så det är ingen satsning alls. Nej. Nej.
Bra, Flink. Tack för idag. Då ska du få återgå till ditt riktiga jobb.
Så tack. Så hörs vi om 2 veckor. Tack för att ni lyssnade.
Då blir det mer inför slutspelet.
Det blir det säkert.
Ha det bra.
Hej.